Yes, det var som Mary sa, her er det lys. Vi skal gå fra lys til lys, herlighet til herlighet. Jeg heter Rickard Salander. Jeg kommer fra Sverige. När jag är här i Norge så brukar jag begynna att svorska lite grann, så det kan bli lite svensk, lite norsk, lite allt möjligt. Min fru brukar alltid dutta på mig och sånt och säga att jag måste presentera mig själv, för det glömmer jag ibland bort och bara börja prata om Jesus, för det är så mycket härligare tycker jag. Men jag heter Rickard Salander, jag har den bästa konan jag kan ha. Inte den bästa konan du kan ha, men den bästa jag kan ha. Sandra heter hon är inte här. Hon är hemma och tar hand om vår ganska nyfödda dotter som är 5 månader, som heter Hanna. Så Sandra och Hanna är hemma och så tar de hand om Harry, och det är katten. Det är väl ett fint namn på en katt, Harry. För ungefär ett år sedan, lite drygt ett år sedan, så talade Herren till mig och så sa... blev jag påmind om en man i Sverige som hette John Ångman, som startade en evangelistkurs för 100 år sedan ungefär. Och det ledde till väckelse. Och så blev jag påmind om hans evangelistkurs, och så kunde jag se framför mig någonting som jag fick ordet predikantskola till. En predikant, du pratar ju om de här... apostel, profet, evangelist, herde och lärare. En predikant kan ju vara lite allt möjligt av det där. Och kanske inte, behöver inte ens vara något av det. Och det spelar inte så stor roll. För vi alla är kallade att predika evangeliet. Gud sände ut oss alla med missionsbefallningen. Predika evangeliet över hela världen. Och jag har liksom sammanfattat den här tanken utifrån några bibelord. Det ena är att alla troende har fått uppgiften att predika evangeliet. Punkt nummer 2 är att smörjelsen eller kraften, salvelsen säger man på norsk, ligger i budskapet. Evangeliet är kraft. Evangeliet är kraften till frälsning. Evangeliet är det som kallas för ljus, som har en strålkraft. Och sen är det här som jag tycker egentligen Mary var inne på, och som jag har tagit utgångspunkt i Roma. Eller vad säger andra Korinthierbrevet 3:6, nämligen att Jesus har dugliggjort oss. Han har alltså kvalificerat oss till att vara tjänare i ett nytt förbund. Så du behöver inte kvalificera dig, och du får inte diskvalificera dig som Mary pratade om, för du är kvalificerad av Jesus själv. Och sen så har Gud sagt de här apostel, profet, herde, evangelist till lärarna för att utrusta Kristi kropp, eller de heliga står det väl, till att bygga Kristi kropp. Så det betyder att alla ska vara med och bygga, och så har ledaren en uppgåva att hjälpa oss alla fram. Så därför säger jag att vi har uppgiften att vara med och utrusta dig till att bygga Kristi kropp. Och därför så är den här predikantskolan, och vi har fantastiska lärare. Det är en av dem heter Björnar, han sitter här. En annan heter Lars, en tredje heter Micke. Och så har vi en som heter Peter Ljunggren. Fantastiska lärare från hela världen. Så läs den här, den ligger längst bak. Om du är intresserad av att vara med på det här upplägget, och är du osäker, läs ändå. Och läs noggrant vad som står, för det finns någonting bakom orden här som jag tror du kan få tag på om du läser vad som står. Det är på svenska, men det klarar du med andens hjälp om inte annat. Så jag har, vi har flera elever här, men jag tänkte 2 av er får komma fram och säga lite kort om skolan, och sen ska vi dyka in i ordet. Yes. Victoria och Solveig. Ja.
Jag heter Solveig Myrvold, och jag kan nog säga att jag är äldst i den här kursen. Så jag är 72 år. Men brinner för att vara med och dela Guds ord. Och jag får säga att när jag började på den här predikantskolan så öppnades det. Det var jättejobbigt först, för det var mycket i tanken som bryttes ner som jag trodde jag hade kontroll över. Men plötsligt en dag så var det precis som att täckelse drogs bort ifrån mig. Det var så påtagligt alltså. Det var som, wow! Allt är gjort klart genom Jesus Kristus. Och han ser mig, som hon sa förut. Han ser mig, han vet allt om mig. Tack Herre att du vet allt om mig. Den upplevde, det blev en befrielse. Så den här skolan och undervisningen vi har fått, det har gjort en helt ny start i mitt liv. Det har förvandlat mitt liv. Jag törs att gå med det som Gud har lagt i mitt hjärta. Jag rekommenderar, och så tacksam till Rickard. För Rickard sa ett förlösande ord när jag skulle börja. När jag sa, jag är för gammal. Och vet du vad han säger? Jag blir så arg på åldersrasism. För det finns inte i Guds rike. Och det är ju så idag. Men i Guds rike så finns inte det. Jag är så tacksam. Jag rekommenderar ta hela mitt hjärta. Säg inte att du är för gammal. Säg inte att du är för ung. Men gå på det Herren har.
Tack, jättebra. Solveig har precis varit med och hållit en konferens där hon har varit med och predikat. Så det är en väldigt praktisk kurs. Den är på distans över internet. Men så samlas man i team, jobbar ihop lite utifrån var man bor. Och så håller man konferenser. Okej, Victoria.
Ja, jeg synes det var veldig spennende med det kurset, for det var veldig utfordrende, mange oppgaver som var utfordrende, og det har strekt meg veldig. Og nå skal vi jo arrangere en konferanse her i Maura 21. og 22. juni, så det har jeg jo veldig, aldri vært med på noe sånt før. Så det var virkelig et skritt da, men at det skal vi få til. Og ikke fordi vi så flinke, men fordi at Guds nåde virker gjennom oss. Så det kan alle være med på. Noe sånt nå. Mm.
Takk. En applåd. Så det spiller ingen roll var du bor. Man kan gå den her kursen på distans. Og man kommer få være med og praktisere. Jeg kan også berette en kort grej om at en av de første leksene eleverne fikk var at bjud henne en kompis på en kopp kaffe. Och dela evangeliet så som du har begynt att förstå det nu, som vi lär ute på skolan. Och på en gång så var det flera som blev frälsta. Så det bär frukt. Väldigt på en gång och väldigt enkelt. Det är en sån kraft i evangelium. Men för att kraften i evangelium ska bli på riktigt så gäller att det blir evangelium. Jag fick några ord nu här precis innan jag gick upp som jag tänkte dela. Som jag upplevde Herren sa till mig, och det var det här med att jag jobbar egentligen med helgelse, fick jag som ord. Jag jobbar egentligen med helgelse. För helgelse, att bli helgad, betyder att bli separerad. Och Gud jobbar hela tiden med en helgelseprocess. I mig, genom mig och ut. Och den helgelseprocessen handlar om att separera. Att ta isär. Att helgelse betyder alltså separerad. Å ena sidan så har vi uttagna ur världen, men det finns en annan separation som är den bibliska helgelsen. Nämligen att man separerar lag och evangelium, så man får fram evangelium. Är ni med på tankegången? Temat då för den här konferensen, det är ju den tro som övervinner världen. Den tro som övervinner världen. Vad är det för tro som övervinner världen? Det finns miljontals sätt att tro på. Det finns kanske lika många sätt att tro på som det finns människor. Men det finns en tro som övervinner världen. Det finns bara en tro som övervinner världen. Och Galaterbrevet 3:12. Det här skriftstället vill jag ha som utgångspunkt. Jag har massa notater idag. Jag vet inte om jag kan ta mig igenom dem. Men det var för att jag ville ha ut bibelorden på norska. Jag har ingen norsk bibel, så jag satte ihop ett liksom kompendie till mig själv idag. Så här får ni det på norska, Galaterbrevet 3:12. Men loven, lagen på svenska om det är någon svensk här. Men loven har icke noe med tron att göra. Icke noe. Så den tro som övervinner världen, det är inte, har inte med loven att göra. För loven har inte noe med tron att göra. I den svenska bibeln så står det lite för otydligt. Lagen är inte av tro, står det i svenska bibeln. Det är inte riktigt lika tydligt. Lagen är inte av tro. Men lagen eller loven har ingenting med tron att göra. Så för att vi ska ha den här tron som övervinner världen så måste vi helga, separera. Separera på tron från lagen. Om man tar en skeppa, står det på svenska, bytta, jag vet inte vad man säger på norska, och sätter över ljuset. Vad säger ni på norsk? Bytte. Om man sätter en bytte över ett ljus, vad händer med ljuset? Det slocknar ju. Byttan är loven. Det brinnande ljuset, det är den troende. Du är världens ljus. Jesus är världens ljus, men vi är ljus i världen. Han brinner i oss. Jag vet inte vem det var. Det var som pratade om det här hornet. Det var du, Henning. Med olja. Man häller olja på. Det var en bild på den heliga andens närvaro i gamla förbundet. Men du är ju en lampa. I tabernaklet hade de det här lampstället och det brann med oljan. Den heliga andens närvaro. Du är en lampa full av den heliga ande och du brinner. Och du kastar ljus i mörkret. Men om någon kommer och sätter en skeppa över din lampa, då slocknar ljuset. Man kan förstå någonstans varför Paulus skrev någonting till Timoteus om att tända upp. För det kan faktiskt slockna. Sätter du en skeppa över så slocknar det. Puff, det blir mörkt. Loven har ingenting med tron att göra. Så om du sätter den där skeppan över så släcker du ljuset. Men det måste ju få brinna. Jag vill säga det här om och om igen på något sätt. Loven har ingenting med tron att göra. Romarbrevet 4:14, lyssna. För där som de håller sig till loven är arvingar, då är tron blivit onyttig. Jag läser norska väldigt dåligt nu för tiden. Ja, det var länge sedan. Då är tron blivit onyttig och löftet blivit till intet. Tron är verkningslös och utan kraft, står det i någon svensk översättning. Varför? Jo, man håller sig till loven. Den är utan kraft, meningslös. Den fungerar inte. Så om du har suttit i de här sammanhangen där man ber år ut och år in och ingenting sker, så kanske det är något som måste separeras. Kanske finns det en loviskhet som har smygit sig in. Ibland ser man ju inte loviskheten för att den smyger sig på i bakhuvudet någonstans och sen är man självrättfärdig kanske utan att man har märkt det. Jag är lagisk till och från hela tiden. Jag predikar om det här hela tiden. Med Guds nåd och lagiskhet och hur man måste plocka isär det. Men jag som predikar så blir lagisk hela tiden. Därför det smyger sig på i bakhuvudet. Så jag måste höra det här budskapet om och om igen. Så om inte du behöver höra det så behöver åtminstone jag höra det. Så då får jag väl predika till mig själv åtminstone då. För det smyger sig på hela tiden. Allt i liksom världen tränger sig på och vill skapa bekymmer, oro, fruktan. Och när man är i det så är man ju lovisk. För inte stolar du på Gud när du går och oroar dig och bekymrar dig. Du tror att du måste göra något åt saken. Bekymringar. Det smyger sig på alldeles för lätt. Så vi måste hålla rent. Ni har hört det här liknande om ogräs. Ogräs är bara, om man inte håller, rensar ogräs i gräsmassan och plötsligt så tar det över. Det gäller att hålla rent i sinnet. Helgelse, separera. Tänk att tron kan bli helt verkningslös, onyttig. Och det är inte så att du har tappat tron på en Gud bara för att du har blivit lovisk. Du tror ju fortfarande att Jesus är din frälsare och du har ju liksom kärnan av budskapet har du egentligen på plats. Men det kan ändå bli helt verkningslöst. För att det smyger sig på någonting. Av självrättfärdighet, loviskhet. Jag måste göra något. Man glömmer bort det fullbordade verket. Det är färdigt. Tron som är verkningsfull ser alltid på det som är färdigt. Och loviskheten skrämmer ju bort människor från Gud också. Det står så här i Romarbrevet 4:15, det är nästa vers. För loven virker vrede. Vem vill komma till Gud om man liksom upplever den här vreden? Nej, det är något annat som är det viktiga, den viktiga poängen här. Det är Guds godhet som står för till omvändelse. Och så är det ändå så lätt att det här kanske inte är till dig som sitter här, men det är många som hamnar under det här. Man tror att det är Guds stränghet eller hotet om straff eller i värsta fall hotet om helvete som ska föra människor till omvändelse. Det är så bakvänt det kan bli. Det för ju inte till omvändelse. Det är Guds godhet som för till omvändelse. Det finns de som säger ibland om mig att jag predikar aldrig om omvändelse, men jag gjorde det just nu. Det är Guds godhet som för till omvändelse. Så här är till dig som håller på och säger om mig att jag inte predikar omvändelse. Jo, det gör jag hela tiden. Jag gör det mer än vad de som anklagar mig gör. De brukar nämligen säga att ni andra måste predika om omvändelse. Det predikas för lite om omvändelse, kan de säga. Men så hör de inte. Du som har öron, du kan höra. Jag pratar just om omvändelse. Det är Guds godhet som för till omvändelse. Inte hotet om straff eller Guds stränghet. Så läs vad det står. Guds godhet. Det får att göra så att vi vill komma. Det står om omvändelse, att det är från döda gärningar till tro. Döda gärningar. Lagen kallas för dödens ämbete, inristat i stenar. Vi ska omvända oss från det döda till tron som är livet. Syndens och dödens lov, vad är det? Andets och livets lov har gjort oss fria från dödens lov. Så vi har ju en ny lov. Vi ska omvända oss från de döda gärningarna till tron. Omvända oss från lagiskhet och synd. Synd är ju att tro på sina egna gärningar. Det är det som är synd. Att inte tro på Jesus. Så tror man på sina egna gärningar, så har man ju något att omvända sig från. Till tro på honom och hans gärning. Och varför måste vi göra det? Jo, för att tron ska bli verkningsfull och inte vara verkningslös. Den tro som övervinner världen pratar vi om här. Abraham, han hade liksom två kvinnor som stod och ropade och skrek. Den ena sa, Abraham, eller Abbe, gör si och gör så. Abbe, ja, Hagge. Eller Hagga kan man väl säga. Hon ville att han skulle lyda henne. Lagen vill att du ska lyda. Lagen vill att du ska lyda lagen. Abraham är trons fader. Han är en bild på tron. Para inte din tro med loven. Låt inte din tro befrukta loven. För då blir det bara kött. Loven kom för att synden skulle bli större. När du parar din tro, du kan ju sätta din tro till loven. Men då blir tron verkningslös och utan kraft. Det blir bara kött och synd och självrättfärdighet. Självfördömelse eller självförhärligande. Men låt tron Abraham para sig med Sara. En säd. Säden måste befrukta rätt ägg. Det är från Saras modersliv som livet kommer. Sara är nåden. Hagar betyder lagen, det gamla förbundet. Och Sara betyder nåden, det nya förbundet. Så din tro måste vara riktad till rätt hustru. Den äkta hustrun. Inte till slavkvinnan. För annars blir tron verkningslös och satt ur kraft. Lite surdeg. Jag är ju hela degen sur. Så om du tar den här fariseiska surdegen och blandar in i en god deg så blir det bara surdeg. Vi måste sluta och blanda och vara tydliga, lära oss att separera. Där kommer kraften, där händer det någonting. Då får man fram evangeliet som blir den här kraften till frälsning, till liv, till upprättelse, befrielse, vad du än behöver. Ja, men blir det inte lite tjatigt? Ja, kanske. Men det blir liv. Men det blir liv. Ja, men det präkar ju så här jämt. Ja, för det blir liv. Och eftersom det där andra kan smyga sig på så behöver jag i alla fall äta det rätta budskapet hela tiden. Vi får se hur jag hamnar i mina notater här, för jag kommer hoppa lite. Men om vi pratar här med deg. Bröd. Jesus sa ju det här. Ni som är goda, ni är ju inte ett barn. En sten när han ber om ett bröd. Och så kom Satan och sa till Jesus så här. Det är en massa stenar på vägen. Förvandla de här stenarna till bröd. Jag vet inte hur många stenar Satan hade när han sa de här stenarna. Men han sa det i plural. Jag ser framför mig två stenar. Lagtavlorna. Gör de här till din andliga föda, säger Satan. Gör stenarna till bröd. Gör det till din andliga föda. Det säger Satan än idag. Han prövar att få predikanter och preka loven. För den väcker synden till liv. Men Gud vill att vi predikar det levande brödet Kristus. Eller hur? Men om man då gör en deg, bakar sitt bröd och så tänker man att ja, men vi måste balansera lite här. Vi kan ju inte bara ha Jesus, vi måste ha lite lag också. Så stoppar man in lite småsten i degen, lite grus. Och så bakar man till det där och gräddar och så är det jättegoda härliga bullar som luktar nystekt bröd, som ni säger på norska, nybakt. Vill du äta det brödet? Nej, det är ju galskap. Du knuser ju sönder tänderna på en gång och ödelägger dig själv. Så om du börjar blanda så kommer du ödelägga dig själv. Du kan inte äta sånt. Det är skräpmat. Det går inte. Det är inte mat en gång. Markus evangeliet, där står det så här i första kapitlet. Tiden är fullkommen och Guds rike är kommit när. Omvänd er och tro på evangelium. Vi kan ju tro på vad som helst. En del tror på buden istället för evangelium. Eller på en blandning. Och en del tror på Buddha och hellre Buddha än en blandning. Men det är bättre att tro på Jesus såklart. Jag har upprepat mig lite här i mina notater. Men det går ju inte att para ihop de här sakerna. Det går inte att blanda. Det går inte att para din tro med Hagar och tro att du ska få något som leder till liv. Det finns något som heter trons enhet i Bibeln. Och det kan predikas på många sätt. Ofta predikas trons enhet som om att det betyder att oavsett hur vi tror så är allt lika bra. Vi är en stor familj i Guds rike och om du tror sig eller så och så vidare så spelar inte det någon roll. För trons, vi ska ha en enhet, vi som tror, och så kallar man det för trons enhet. Men det där är ju trons oenighet egentligen. Man tror på 1000 olika sätt och så tycker man allt är lika bra. Och det kan ju låta så hemskt att säga att det handlar om att tro rätt. Men det gör ju det. Om vi tänker så här, ja men det räcker med att tro på Gud. Ja men det gör ju muslimerna också, är du frälst av det då? Men det handlar om att tro på han som Gud har sänt. Jesus. Gud kommen som en av oss. Så det handlar faktiskt om att tro rätt. Det kan vi alla bli eniga i, tror jag. Att det handlar om det. Och vad är trons enhet? Jag skulle säga så här, trons enhet är ju inte i första hand bara att vi som sitter här tror exakt likadant. Det är en trons enhet, missförstå mig inte. Men det är inte bara det. Utan trons enhet är i mig eller i dig. Tror du på två olika sätt samtidigt eller tror du på ett sätt? Har du en enhetlig tro eller en splittrad, tudelad, kluven och förvirrad tro? Tror du ena sidan, ena dagen så här och nästa dag så här? Tror du alltså Abraham som splittras mellan Hagar och Sara? Det är inte trons enhet. Trons enhet. Samklang. Det står ju att den första församlingen de var tillsammans och de hade en harmoni, en trons enhet. Ett akord. Det handlade om att individuellt så trodde de först och främst på ett sätt. Det nya förbundet. Nåden alena, tron alena. Och inte det här förvirrade, där man blandar. Och när det tar plats i oss, i mig som individ, och dig som individ, och dig som individ, så man kommer tillsammans, då blir det klart ännu större härlighet och ännu större kraft. Jag såg något program på tv som visade en liksom enkel bild. Plus eller något sånt där heter ett svenskt tv-program där de håller på och testar olika produkter och saker för att se vilken kvalitet de har. Och så handlar det om ljus, sådana här små värmeljus. Och så hade de tänt ett sånt ljus och det här var någon brandchef som var här i programmet för att visa om faran då med teljus. Heter det teljus på norska? Ja, sådana här små värmeljus. Och då hade de gjort en test och satt massa sådana på ett fat bredvid varann. Då var en sån här stor flamma. Det var som en stor eld. Bara för att de hade kommit nära varann. Det är väl fantastiskt att vi får komma nära varann som troende. Så att vi som små ljus får bli en stor flammande härlig eld. Och när du brinner och liksom nuddar någon annan så tänds det upp. Så som Paulus då skrev till Timoteus tror jag det var, tänd upp. När vi kommer tillsammans så tänds det upp. Jag bor där borta i Sverige där det kan vara lite lovigt där jag bor faktiskt. Och det kan bli tungt ibland. Så det är så skönt att komma hit där evangeliet strålar och lyser och brinner. Med klarhet, med en härlighet, med en kraft. För jag blir så uppbyggd varje gång jag har varit här. Och det kan jag leva på ofta. Ungefär något år till dags för nästa nådekonferens. Så kraftigt är det här. Men när det är lite som med vintern. Alltså när vintern börjar gå mot sitt slut och man har fått för lite D-vitamin på en hel halvsäsong, där vintersäsong, så är man lite trött. Jag brukar vara lite trött i alla fall när våren kommer. Jag måste få sol, jag måste få D-vitamin, jag måste få ljus och liv. Och så är det innan konferensen är här för mig. Då har det ofta gått en tid. Då börjar jag bli lite sliten, jag är lite trött. Och så kommer jag hit och så får jag liv. Och så kan jag leva på det ett år till. Det är väl fantastiskt att det funkar så enkelt i praktiken. Evangeliet, det är så välfungerande. Det verkligen fungerar. Om man tar bort skeppan. Om man låter det vara evangelium. Det är ju inte evangelium. Då har man ju släckt lyskraften. Förutom det här att jag får höra att jag inte predikar om omvändelse så brukar jag få höra, ja men du predikar inte hela Bibeln. Hallå? Jag vill säga till de som frågar så vill jag fråga, ja men vilken del av Bibeln menar du att jag inte predikar från då? Kom och berätta för mig vilken del av Bibeln jag inte predikar från. Jag predikar från GT, Gamla Testamentet. Och så predikar jag evangelium. Från Gamla Testamentet. Det är fullt möjligt, för allt handlar om Jesus. Han sa ju det. Ni söker efter evigt liv i skrifterna, men ni finner inte, för ni ser inte mig i skrifterna, sa han till fariseerna. Det handlar om honom. Och handlar om honom i GT så är det ju evangelium. Om man läser apostlagärningarna så är det fantastiskt spännande. Och det här har mina elever på predikantskolan fått jobba med. För där står det ju så här, när man läser apostlagärningarna. De har ju inte nya testamentet ännu. De har gamla testamentet. Och så står det att de bevisade att Jesus var Messias utifrån skrifterna. Och det är så de predikar den ena gången, andra gången, tredje gången, fjärde. Det är så de predikar hela tiden. De bevisar att Jesus är Messias utifrån skrifterna. Vilka häftiga predikningar. Och de höll inte på med något annat. De predikade evangelium från GT hela tiden. Och jag predikar också från GT evangelium. Men jag predikar inte lag. Jag är inte kallad att predika lagen. För den leder ju till förblindelse. Den släcker ljuset. Då blir tron verkningslös och utan kraft. Så det är klart att jag predikar hela Bibeln. Men jag predikar bara evangelium utifrån hela Bibeln. För vi kan inte predika vad som helst. Och tror du det så anmäl dig till min predikantskola så jag får hjälpa dig. För det där. Så får ni inte hålla på om det är någon som gör det. Jag tror inte det är någon som gör det här. Men det kanske finns någon som tittar på videon. Det blir väl upptatt här på video. Det blir inte det. Jaha, jag står och pratar till en video som inte finns. Åh, kära tid. Nej, jag ser ingen här, men jag har så mycket ljus i. Kära tid. Det är bra att det inte blir upptatt jämt varenda gång här. För då tvingas de som inte var här nu åka hit nästa gång för att höra vad som sägs. Jaha, okej. Okay. Ja. Ljudupptag, okej. Okay. Nej, okej. Okay. men det är inte meningen att jag ska säga vad jag vill heller. Tänk när jag skriver så här notater ibland. Jag gör inte alltid det när jag prekar. Men då skriver jag så här konstiga saker. Som jag har skrivit Jesus, 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 Jesus har jag skrivit på en rad. Det bara kommer ut på det sättet. Jag kan inte liksom kontrollera det. Men det kunde ni få höra. Jesus, 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 Jesus. Och det är ju... Det är det jag försöker få fram här. Evangelium, det handlar ju om Jesus. Bara om Jesus. När Paulus skriver i Galaterbrevet om att det bara finns ett evangelium, det skriver han om i första kapitlet i Galaterbrevet. I den kontexten så skriver han också så här i vers 23. Om hur de troende såg på honom handlar här om. Hur de troende såg på Paulus. De hade bara hört sig, han som förr förföljt oss, han förkynner nu den tro som han ville utrydda. Det betyder att Paulus ville först verkligen ta död på evangeliet. Ta knäcken på det. Han var en fariseer bland fariseer. Loven kunde han, men evangeliet ville han ta död på. Det är det som händer om vi blir loviska. Då vill man ta död på det Gud har för oss. Vi pratar några i pausen här om det här med hur det blir en lovisk setting. Plötsligt så är det som borde handla om kärlek bara massa hat. För loven förvandlar allting till hat. Man hatar det ena och det andra och den människan. Kärleken blir borta. Och vi har bara fått ett nytt bud. Älska varandra så som jag har älskat er. Så det är inte att leka med det här. Paulus hatade, han ville döda de troende. Är det kärlek eller hat? Ja, det är hat. Han liksom jublade när någon blev stenad till döds. För han tänkte, nu gör jag Gud en tjänst. Och så blir loviska än idag. Även om de inte stenar dig fysiskt. Så baktalar de, förgör, förnedrar. Hallå? Det är ingen kärlek alls i det där. Det här kanske låter skarpt det jag säger, men jag menar det. Det är så skarpt. Loven föder hat. Men Guds nåd och kärlek föder kärlek. Han som förut förföljt oss, Han förkunnar, titta vilken vändning, han förkunnar nu det som han förut ville utplåna, utrydda. Nu är Paulus med på banan. Och så förkynnar han nåden så tydligt, så extremt, så folk börjar undra, oj, ska vi synda mer för att nåden ska bli större? Ja, då förkynnar han ju väldigt tydligt. Bam, säger folk nu för tiden. Jag fick lust att säga så också. Bam. Det är en sån stor kontrast här. Den som är fariseer vill sätta stopp för nåden, sätta stopp för evangeliet. Det var inte så länge sedan jag hörde en predikant som ville säga så här, att som ville liksom få stopp på det här med det här budskapet om Guds nåd. Så sa han någonting om att tron kommer av förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av Guds ord. Och så menar han, vi måste plika hela Bibeln, även lagen, menar han. Men han citerar ju skriften fel. För att vara lagisk måste man alltid på något sätt läsa fel någonstans. Det står, tron kommer av förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av Kristi ord. Kristi ord. Vem är Kristi? Vad är Kristi ord för något? Jo, det är han som sitter i himlen och talar. Den uppståndne, härliggjorde sonen som talar från himlen nu. Det är Kristi ord. Och det är därifrån förkynnelsen kommer som skapar en tro. Vilken tro? Jo, den tro som övervinner världen. Han som talar från himlen. Det handlar inte bara om att läsa Bibelns bokstav. Det handlar om att få uppenbaring. Få ande och liv i det hela. Få höra vad han som sitter på tronen, vad han säger om ordet, vad det egentligen betyder. För de som läste bokstaven såg ju inte honom. Ni finner inte mig i skrifterna, sa han. Bokstaven dödar med anden i liv, så du kan läsa Bibeln på det mest döda sätt och slå stenen i huvudet på folk. Om du läser den som stenen, som lagtavlorna. Men tron kommer av förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av Kristi ord. Inte lovens ord. Den levande sonen, den härliggjorde, han som är här och nu. Han som är densamma till evig tid. Och han proklamerade evangeliet för Paulus. Paulus fick ju uppgift att fullborda skrifterna. Så han kommer med det här evangeliet, förtydliga evangeliet. Jag vet inte om det var i 14 år han var i öknen, men någonting sånt. Det kan vara en tid av förberedelse, det kan vara en tid att få på plats det du ska dela. Och den där tiden, 14 år i öknen, det tror jag handlar om den här separationen, helgelsen. Att lära sig separera lag och evangelium. Vi brukar säga lag och nåd, men Martin Luther är underbar, för han har alltid lag och evangelium. Och det är det handlar om. Lag och evangelium. Vi behöver bara evangelium. Helgelse separerar de här två. Jag har aldrig fått det ordet innan, att jag jobbar med helgelse. Gud sa till mig idag, du jobbar med helgelse, separerar. Lag från evangelium, så att evangelium blir klart och tydligt, så att tron blir verkningsfull. Jag såg det här redan som ny troende. Jag pratade om det i pausen med någon också. Jag skrek i rummet där jag låg och studerade Bibeln och jag läste Romarbrevet och Martin Luthers företag till Romarbrevet, och så skrek jag högt. De har inte sett vad som står, och så förstod jag att jag har ett kall. De har inte sett vad som står, skrek jag. Och det skrek jag, för jag hade ställt en fråga i flera månader. Varför var det ingen som kom och berättade för mig om det här tidigare? Med Jesus. Jag har inte varit troende under ett helt liv fram till dess. Varför kom ingen och sa det här tidigare? Det var inte så många som kunde, för de hade det inte riktigt själva. Evangelium är något som måste få bli ett med oss innan vi ger ut det. Ordet måste få bli kött i dig. Och ta boning i dig, bli ett liv i dig. Och du är ju Guds tempel. Guds tempel är ju inte bara att sonen bor där, utan att hela hans budskap, hela hans väsen, hela hans tankevärld bor i dig. Så att dina tankar får bli som Guds tankar. Och det är ju möjligt, för han bor i dig. Men vi måste låta sinnet förnyas av det som kommer upp från anden. Det som är liv. Kristi ord. Förkunnelsen måste komma av Kristi ord. Han som talar nu. Så att det blir till tro. tror det var Ruth Anne som sa, det är kul för det. Man får ju, när man förbereder någonting för en sån här konferensgrej så får man ju ofta det andra också säger, för det är en harmoni. Och då kom det här som du pratade om. Aldrig har jag sett så stor tro, sa Jesus, till två stycken. Kananeiska kvinnan och den här, vad heter han, hövitsmannen. Ja. Båda var hedningar. Ingen var jude. De hade inte loven. De hade ingen skeppa över ljuset. När vi går ut bland icke-troende människor så är det som, det kan vara så stark connection på en gång, för det är som att de tror på Gud redan och de har liksom tanken i rätt anda. Guds nåd och Guds kärlek, de förstår språket på en gång. Jag lägger ut sådana här djupa predikningar ibland på mitt internet och Facebook och sånt. Och så kommer det icke-troende varje gång och trycker sina likes. Varför gör de det, undrar jag? De hör. Och sen så kan jag få hatbrev från kristna. Hallå? Det är sant, jag skojar inte. Alltså det, förlåt om jag skrattar bort det, men det är väl bättre att skratta bort det. Tron har ingenting med loven att göra. Ingenting. Så när loven kommer in, ja då hamnar det helt snett, helt fel. Tron utan effekt, satt ur kraft. Man kan sitta och be för en sjuk och den sjuke blir inte frisk. Vi får jobba på vårt sinne. Visst, jag säger inte att det alltid bara är jättelätt och alltid fungerar perfekt, inte det jag säger. Men ju mer vi kommer in i nåden, desto lättare blir det, upplever jag. Så det handlar om att separera. Helga ditt sinne. Förnya ditt sinne. Omvändelse betyder att byta ut tankarna. Helgelse betyder att separera. Det handlar om tankelivet också plötsligt. Och så omvändelse, förnyelse, sinnets förnyelse. Det handlar på något sätt om bara en sak. Så fort jag öppnar Bibeln så kan, på ett sätt så kan det bli så tjatigt. Edens lustgård, så säger jag två träd. Lag och nåd. Och så kommer en Jakob och en Esau. Lag och nåd. Och så kommer det ena efter det andra. Hela vägen. Hela vägen. Så är det samma budskap. Tro på dig själv. Eller tro på Herrens fullbordade verk. Den tro som övervinner världen är att tro på hans fullbordade verk på korset. Utifrån den tron så kan du handla i tro. Får jag säga något radikalt från Bibeln här? Allt som inte sker av tro är synd, står det. Det är ju ganska sådär. Det kan kännas som man får en örfil. För där kan vi ju vara ibland. Men det är ju uppmuntrande egentligen. Omvända oss från tro, döda gärningar till tro. Plötsligt så är ju allting. Alltså plötsligt så kan du inte synda längre som Johannes skriver. För tron är där. För han som är trons upphovsman och fullkomna. Han bor i dig och hans tro är fullkomlig och perfekt. Och den vacklar inte ens när du vacklar. Åh, tack Jesus, jag ber med din tro. Tack Jesus, jag får handla med din tro. Utifrån din tro. Är det inte fantastiskt? Jag har inte så mycket mer att säga. Tiden är ute. Tack för det. Jag tackar dig, Jesus.